Hallå, hej och välkomna återigen till ett avsnitt av Total Liverpools podd. Vi har ju haft ett extra insatt program sedan vi hördes sist med anledning då av att Jürgen Klopp bestämde sig för att gå ut med att det inte blir några fler säsonger. Så vi kommer ju inte att prata så där jättemycket om just den händelsen under det här avsnittet, men det går inte att komma runt. Lite spekulationer kommer det att bli. Vi kommer att under det här avsnittet att blicka tillbaka på den månad, en och en halv månad som har varit. Det har blivit många vinster och en och annan nesligt mindre bra resultat. Och vi ska även blicka framåt och prata lite skadesituation. Liverpool har haft väldigt många skador under den här säsongen. Och sen så ska vi fortsätta våran, ja, följetong kommer det väl att bli vad det lider i topp 5-listan. Förra avsnittet så gick vi igenom de fem bästa värvningarna från den franske Gerard Houllier. Han efterträddes ju av Rafa Benitez och vi ska kika på de fem bästa värvningarna han gjorde. Kan ju du som lyssnar fundera på vilka fem värvningar skulle du välja? Kan ju säga att när man går igenom listan av spelare som värvades under Rafa Benitez tid så finns det en hel del att välja på. Så det kan vara som så att det blir kontroversiella beslut på den här topplistan. Och de som kommer att presentera den här topplistan och naturligtvis prata om vad som händer framåt, vad som har hänt bakåt och vad som händer nu för Liverpool, det är ju Thomas Nygren och Per Kvist. Hej, hej, hallå!
Hallå, hallå!
Hallå, hallå!
Hur är läget med er, Thomas?
Jo, men det är väl bra. Vi pratade lite här innan om att man börjar bli ganska trött på den här vintern bara. Här i Gävle så har det ju kommit ytterligare en sån här snökanon som gör att promenadvägen till förskolan där jag lämnade tog nog dubbelt så lång tid idag. Och med tanke på att det har varit vinter här sedan i början av november någon gång så börjar jag åtminstone jag känna att det räcker. Men annars är det bra. Vädret kan man inte göra så mycket åt.
Nej, man kan ju inte. Man kan hålla sig inomhus. Det är väl det bästa man kan göra. Per, hur är läget med dig? Är du också trött på vintern?
Kanske inte riktigt lika trött. Men jag tror inte jag har en riktigt lika tung vinter heller. Eftersom jag är söder om Gävle. Så att, det är väl ingenting som jag har tänkt på sådär jättemycket. Även om det förstås snöade lite idag här också.
Man får då värma sig och trösta sig med fotboll. Och Liverpool under den här säsongen är ju har ju återfunnit fornstora dag, kanske man inte ska säga. Men i alla fall den trend och de resultat som man som supporter nu har vant sig vid de senaste åren, framförallt under Jürgen Klopp. Liverpool har spelat 24 stycken matcher, ligger... Ja, mer eller mindre på första plats. Man har 54 poäng. Manchester City, de har 2 poäng färre men en match mindre spelad. Så vinner Manchester City sin släpmatch så är det ju de som leder. 3 Arsenal, 4 Tottenham och 5 Aston Villa. Och när vi, sedan vi hördes som sist och gick igenom vad som... när det gäller matchresultat och fotboll... Så skulle Liverpool spela mot Newcastle. Känns ganska långt borta nu. Men sen dess då, man vann istället av Newcastle med 4-2. Sen har det varit en hel del cupmatcher. Man är kvar i alla cuper, alltså har man på 4 stycken troféer än så länge. Man spöade Arsenal, man har spöat Fulham i cuper. Sen blev ligamatchen 4-0 mot Bournemouth på bortaplan. Följt av en cupmatch mot Fulham 1-1, sedan cupmatch igen, Norwich 5-2 och sen 3 stycken ligamatcher, Chelsea vinst 4-1 och sedan en bortamatch mot Arsenal, en förlust 1-3 och nu senast då mot Burnley. Bottenlaget Burnley 3-1. Seger blev det och under det här året får du säga då, hur tycker ni att Liverpool har skött sig, Thomas?
Jag tycker att det har varit en imponerande start på det här året. Både om man ser till resultaten såklart, där vi ändå har presterat på en på en hög nivå. Det är ju matchen mot Arsenal där vi inte riktigt räckte till den här gången. Men annars är det ju många bra prestationer. Och nu kommer vi komma in på det här med skadesituationen längre fram. Men det är någonting som jag tycker att det pratas lite för lite om. Nästan vilken prestation det är av Liverpool att faktiskt ligga etta i tabellen. Med tanke på hur det har sett ut. Där vi tappat nyckelspelare från match till match. Om man tittar på de senaste åren. Ja, men det har varit ytterbackar, Alexander-Arnold och Robertson har ju varit jätteviktiga för att vi ska kunna skapa målchanser framåt. I år har de knappt spelat tillsammans en enda gång. De sista månaderna, Salah, vet vi alla vad han betyder. Vi kommer prata lite mer om det längre fram också. Men just det här hur man hanterar frånvaron av viktiga spelare på ett sätt som jag tycker imponerar stort. För det är inte så att det är tre spelare som har varit borta hela säsongen. Utan det är spelare som kommer och går lite grann. Först är McAllister borta ett tag. Sen är Szoboszlai borta ett tag. Och sen så först är Robertson borta ett tag. Och så är Alexander Arnold borta ett tag. Det blir aldrig någon riktig stabilitet. Och det är spelare som kommer tillbaka och försvinner igen. Som vi har sett både nu med Szoboszlai och Alexander Arnold. Det måste vara väldigt svårt för Klopp att sätta ihop sina startelvor. Men någonstans har man byggt ett grundspel som är så pass tryggt så att det märks inte så mycket att spelare saknas. Jag har trots att vi spelar med Joe Gomez som vänsterback i ett par månader och han har gjort det jättebra. Och ja, vi har varit utan Alexander Arnold till höger och där Bradley kom in och gjort det bra. Och vi har haft problem på mittbackarna. Men då kommer Kwanza in och gör det bra. Jag tycker att sättet som Klopp har manövrerat skadorna den här säsongen har varit imponerande. Och trots att truppen var liksom kändes skapligt tunn bitvis i januari. Så var det inte så att man funderade på om Liverpool skulle värva någonting. Utan det är tydligt att Klopp litar på de spelarna han har. Och verkligen inte rädd att ge de unga chansen när tillfället ges. För det var otroligt tydligt mot Arsenal i cupmatchen. När det stod ändå och vägde så här mot slutskedet. Och Klopp kastar in ytterligare några juniorer i en redan ung startelva. Mot ett lag som Arsenal som ett bra lag. Han tar in dem och de visar också att de är redo. För de vågar ta för sig. De vågar göra det som de är bra på. Så jag tycker att det är ett imponerande start av det här året av Liverpool. Sagt, både utifrån resultaten i sig. Men ännu mer imponerande om man kollar på liksom historierna bakom de här resultaten.
Per, hur skulle du vilja sammanfatta det nya året 2024 för Liverpool?
Skadedrabbat som Thomas är inne på också, avbräck av andra anledningar. Prestationerna har varit bra men inte riktigt så bra som vi vet att de hade kunnat varit om alla hade varit med. Men resultaten har ju varit väldigt bra. Det är ju egentligen bara Arsenal. Som är en jättesvår bortamatch i Premier League som är plumpen i protokollet. Och det kan jag väl känna att Arsenals, ja, de spelar ju i ganska stor utsträckning man mot man. Och då blir det ju mer synligt när man har individuellt skickliga spelare borta. Nunez kunde inte träna dagarna innan han inte startade. Och det är väl den matchen där jag har känt att spelare verkligen har saknats. Annars så tycker jag som Thomas säger att spelare verkligen har kunnat kommit in. Och det är ju otroligt viktigt att unga akademispelare håller måttet. Vi vet ju hur otroligt svårt det är att komma in att komma in som akademispelare och prestera på den här nivån. Kwanza, han har ju faktiskt kommit in och verkligen tillfört, för att inte tala om Bradley. Sen har vi ju sett andra spelare som McConnell, som Clark, som Owen Beck. Det var ju när två vänsterbackar var skadade, var han tillbaka tillfälligt från utlåning och spelade lite. de har ju också kommit in på ett bra sätt och det är faktiskt ganska intressant, för att det är inte någonting som man ser varje dag direkt från andra storklubbar. Om man till exempel kollar på Arsenal i det här cupmötet mot Liverpool, där ju Liverpool vann till slut, men i det FA-cupmötet så mönstrade ju inte Arsenal en enda akademispelare. Då räknar inte med Saka och sådana här etablerade spelare. Alltså såna, det jag syftar på är såklart de här oetablerade spelarna. De hade ju ingen i startelvan och ingen fick ju ens hoppa in, medan Liverpool och Jürgen Klopp var ju väldigt pigg på att kasta in de här spelarna, och det gav ju en effekt. Så det är ju otroligt kul att se, och det är faktiskt väldigt viktigt för laget och säsongen att de här killarna kan komma in och spela på acceptabel nivå, i vissa fall ännu bättre än så, verkligen komma in och tillföra, för det är någonting som skapar en helt annan bredd än vad man annars hade haft.
Ja, och vi kan väl gå in då på skadorna då, för det hänger ju som ett moln över hela säsongen än så länge, och då som har gett möjlighet, får man väl då säga, till de här yngre akademispelarna som har imponerat. Det har ju varit, som du nämnde Thomas, ytterbackarna har ju varit borta, både Tsimikas och Robertson har ju varit borta under längre tid. Trent Alexander-Arnold också borta under en lång tid. Visste ni om att Thiago fortfarande är i klubben? Han var tydligen inne i någon match här för inte så länge sedan och blev skadad. Matip har ju också varit skadad under lång tid. Jota har haltat av planen vid olika tillfällen. Bajsetic har ju varit borta i princip hela säsongen. Det är galet hur många skador det har varit. Varför är det så? Vad är det som gör att det är så oerhört många skador?
Det är ju någonting som vi sett ändå i perioder under Klopps tid i Liverpool, att vi har haft en hel del skador. Det är klart, i vissa fall så hänger det väl ihop med att det blir väldigt mycket matcher, och att det blir också som en ond spiral när skadorna börjar komma, att det måste andra spelare matchas hårdare. Ja, man tänker som Szoboszlai fick spela otroligt mycket under början på säsongen. Men en sak som har varit lite oroväckande, tycker jag, den här säsongen, det är att spelare har kommit tillbaka från skada och sen fallit ifrån direkt igen. Vi har ju sett det nu med Szoboszlai som kom tillbaka, fick en ny känning och varit borta. Alexander-Arnold som kom tillbaka såg riktigt risig ut, och mot Burnley nu kan ju ut skadad igen. Och sen har vi ju Thiago som kommer tillbaka, är med i ett klipp på klubbens Twitter-sida på 5 minuter mot Arsenal, och sen så är han borta. Så det här med att spelarna kommer tillbaka och uppenbarligen kanske kommer tillbaka lite för tidigt, tycker jag är lite oroväckande ändå. För man, någonstans så vill man ju vara säker på att spelarna som kommer tillbaka från skada är friska. Men annars är ju, det är klart, i vissa skador är det ren otur. Medan vissa skador är sådana här som vissa spelare, ja, Matip och Thiago är väl, ja, de behöver man inte ens prata om att de är skadade, för det är ju spelare som har varit, ja, skadade till och från när de kom till klubben egentligen. Så att de två är borta är väl ingen som sitter och är häpen över kanske. Men det har varit mycket frånvaro som kommer lite grann från ingenstans. Vi hade det här influensautbrottet i helgen som gjorde att Keller fick stå istället för Alisson, att Joe Gomes inte kunde spela och att Gravenberg inte kunde vara på bänken. Vi har haft två viktiga spelare i Salah ändå som har varit borta på sina mästerskap. Så det är flera olika anledningar att vi har haft frånvaro. Sen har vi såklart den här tragiken runt Conor Bradley, vars pappa gick bort ungefär i samband med att han verkligen fick sitt stora genombrott. Så olika typer av frånvaro. Men det är klart att det, frågan är ju om det håller över en hel säsong att sakna 7-8 spelare till varje match.
Ja, men precis det var vad jag tänkte fråga Per. Hur länge kan det här hålla, skulle du säga, de här skadorna? Laget har ju klarat sig, eller har ju gjort väldigt bra ifrån sig. Jag menar, toppar man Premier League efter 24 omgångar trots alla skadebekymmer som har varit under säsongen. När man inte ens tänker på att Matip och Thiago har varit i klubben. Man har inte märkt av nästan att Trent Alexander-Arnold och Robertson har varit borta i flera månader. Eller att Salah har varit på mästerskap. Men hur länge kan det här hålla?
Det som vi har sett tidigare säsonger är ju att det kan hålla så länge skadorna är lite utspridda över de olika lagdelarna. Och om det är om vissa spelare spelar. Det vi vet är ju om jättemånga mittbackar till exempel skulle bli skadade. Då är det ju mycket tuffare än om det är en mittback, en mittfältare, en anfallare. Men senast mot Burnley var det ju en exceptionell situation. För då var det ju 5 spelare. 3 förkylda, Bradley och så en avstängd Konaté som missade matchen på grund av helt andra omständigheter än skador. Så då är det ju såklart att det blir frånvarolistan enormt hög. Men alla de kommer ju säkert kunna spela i nästa match. Så jag tror väl att det kan gå ändå. Men det finns ju vissa nyckelfigurer som inte får vara borta. Jag tror till exempel att Van Dijk är ju en sån spelare i mitt försvaret som om han är borta blir det tungt. Sen finns det lite block, eller vad man ska säga det. Om Szoboszlai och McAllister är borta så tror jag det skulle bli tungt framåt. Om Nunez och Salah är borta så blir det tungt liksom. Så att jag skulle väl säga att det är lite sådär blockvis att det beror på. Så att man, det är inte så enkelt så att man bara kan säga att om 4 eller 5 spelare är skadade så är läget för jävligt. Så det beror på vilka som är skadade och vilka som är skadade samtidigt. Men det är ju klart att det inte är att föredra att ta den här situationen. Det blir ju lite... Ja, det, på ett sätt är det ju problematiskt att gå vidare i alla de här inhemska kupperna. Det såg vi ju inte minst inför ligamatchen mot Arsenal när de hade vilat upp sig medan Liverpool hade spelat kuppmatcher. Så på ett sätt är ju de inhemska kupperna ett störningsmoment när det gäller belastningen. Eller de adderar ju såklart belastning. Men å andra sidan så vill man ju gå långt i de här kupperna, kanske speciellt när man inte är med i Champions League. Och dessutom så blir det ju extra tillfällen för yngre spelarna att skaffa sig erfarenhet så att de är bättre rustade inför Premier League-matcher till exempel. För ofta skolas man ju in i de inhemska kupperna innan man spelar i Premier League och även Europa League såklart. Det används ju som inskolningsmoment. Så att det är långt svar på den frågan.
Men hur oroliga är ni att det här kommer att fortgå, Thomas?
Men det är klart att det finns vissa orosmoment kring det här, just det här med att det är skador som kommer och går. Om man kommer låta spelarna verkligen hinna bli fullt friska. För det är ju ett tufft matchande egentligen säsongen ut. Nu har vi ingen veckomatch den här veckan, men annars har det varit det konstant. Jag vet inte, om man bara tar matchen mot Arsenal härom sisten, så hade de spelat 4 matcher på senaste tiden medan vi hade spelat 7. Och det är klart att sånt sätter ju sina spår. Det som man ser framför sig nu, det är till exempel, vi har ju kvar att spela hemmamatchen mot Manchester City till exempel. Och i en sån match då måste ju vi kunna ställa ett så bra lag som möjligt på planen. För om man tittar på resultaten den här säsongen, så en sak som är ganska slående är ju att vi har haft väldigt svårt att vinna mot de andra topplagen. Vi förlorade ju mot Tottenham även om det var under speciella omständigheter. Vi har ju bara tagit 1 poäng mot Arsenal. Vi kryssade hemma mot United. Vi kryssade mot City. Nu slog vi Chelsea i alla fall då, om man ska klassa dem som ett topplag. Men det kanske är att vår högsta nivå som har blivit lite lidande av alla skador. Samtidigt som en styrka man får säga att vi kanske har höjt vår lägsta nivå den här säsongen. För det är inte så många poäng tapp mot lag under oss. Men ska vi ha en chans på att hänga med i kampen om ligatiteln, då behöver vi nog ha, ja, vi behöver tillbaka. Salah måste ju såklart vara frisk. Vi kommer att behöva Soboslaj, vi kommer att behöva ha en Alexander Arnold som är i slag. De här som kan dyrka upp försvar och göra viktiga mål, avgörande prestationer. Så är lite oroväckande är ju att spelare, att de inte blir fullt friska, att det liksom blir följetonger på flera spelare. Så vi har väl en månad kvar till ett landslagsuppehåll. Och då får vi hoppas att det är få som blir uttagna till landslaget då.
Ja, vi får hoppas att de inte blir skadade, eftersom spelarna under den här säsongen har en benägenhet att bli skadade. För ett par veckor sedan så annonserades ju att Jürgen Klopp inte kommer att fortsätta vara Liverpools manager efter den här säsongen. Som det ser ut nu så finns det stora möjligheter att det blir en ganska segerfylld sista säsong, men vi har varit med om det tidigare att man har kommit långt i olika kupper men inte vunnit någonting. Men i dagsläget så är det 4 stycken titlar som man har chans att vinna. Det är ju Ligacupen, det är Carabao Cup eller vad det nu kan heta, Europa League och Premier League som har chansen. Och när då Jürgen Klopp gick ut officiellt med att säga att det inte blir någon fortsättning efter säsongen, så blev ju frågan: hur kommer spelarna att hantera det här? Kommer det märkas på prestationerna? Nu har det gått ett par veckor. 3 stycken ligamatcher har gått. Och Per, har du kunnat se någonting att det här har påverkat spelarna något, eller är det business as usual?
Om något så har det väl påverkat spelarna positivt. Jag tror ju att själva prestationsmässigt så har ju de här skadeavbräcken och avbräcken av andra orsaker påverkat mycket mer än det här beskedet. Det är i alla fall vad jag tror.
Mm. Thomas, hur skulle du säga att truppen har hanterat det här beskedet?
Ja, men alltså, överlag så känns det som att det har, ja, att det har fallit. Såklart, spelarna pratade om att det var något av en chock när beskedet kom. Men sen om man ser prestationerna på planen så finns det ju inte speciellt mycket att anmärka på. Jag känner mig rätt trygg i att alla spelarna kommer göra sitt yttersta för att Klopp ska få ett bra avsked. Sen så blir det automatiskt så att det börjar spekuleras i vad händer med de spelarna som har varit med under hela den här perioden. Vi har ju Van Dijk, ett kontrakt som går ut 18 månader. Vi har Salahs kontrakt som går ut om 18 månader. Alexander Arnolds kontrakt går ut om 18 månader. Det är sådana spelare som har varit, ja, som har byggt sina karriär egentligen under Klopp. Och nu när de lämnar, vad kommer hända då? Så jag kan tänka mig att det är kanske sådana bryderier som finns hos några av spelarna i alla fall. Även om de i stort är, att de är så pass professionella, så sånt kan ju de slå ifrån sig, speciellt så länge som det finns troféer att spela om. Så jag tror inte att vi kommer att påverkas negativt av det här den här säsongen, utan jag tror snarare att både Klopp och spelarna kommer att göra sitt yttersta för att få avsluta säsongen med att fira med fansen.
Ja, vi får ju hoppas det. Om inte annat så förtjänar ju Jürgen Klopp all framgång han kan få i Liverpool, att lyfta upp klubben till en ny storhetstid som väl inte har sett så länge som vare sig du eller jag eller har varit supportrar, Thomas, för det är vi ändå som är åldermännen i den här podden. Men sen har vi ju en annan, du nämnde ju det, Thomas, Mohamed Salah, hans framtid. Hur tycker du att man har hanterat den här frågan? Han höll ju på att bli såld nu här i somras, eller det var ju vilda spekulationer i alla fall, och nu har varit borta i de asiatiska mästerskapen och kommit tillbaka med en skada. Hur ska man hantera den här situationen och hur har klubben hanterat det?
Ja, hittills får man väl säga att de har hanterat det bra, för att sälja Salah i slutet på förra transferfönstret hade ju kunnat vara förödande för den här säsongen. Att komma in med en sån energitapp hade ju det hade slagit hårt. Och han har ju gjort en jättebra säsong. Både målmässigt och assistmässigt så är det ju, ja, han har ju varit avgörande i många matcher. Men en sak som var intressant nu att se, det är ju egentligen, men hur skulle det gå när Sälen nu var borta? För det är ju 4 ligamatcher nu som han faktiskt inte har spelat. Och på de 4 ligamatcherna har vi dragit, det är väl 12 mål framåt. Och det får man ändå säga att spelarna som har kommit in har verkligen tagit för sig. Jota har ju sett jättebra ut. Diaz har börjat komma igång mer och mer. Och Darwin Núñez, det är ju en stor fotbollsspelare i honom. Han är ju, ja, var mot Newcastle, han hade 4 i virket. Eller kanske var mot Chelsea. Ja, det var någon match nyligen i alla fall. Han hade 4 i virket.
Chelsea,
ja, Chelsea-matchen, va? Ja, för han brände straffen också. Men jag tycker att de offensiva spelarna har verkligen klivit fram nu i Salahs frånvaro. Frågan är ju hur det kommer att påverka klubbens tankar kring Salahs framtid i sommar. För det kommer ju komma ett rejält bud från Saudi även till sommaren. Det kan vi ju vara rätt säkra på. Och Salah är ju, även om han fortfarande är en fantastisk fotbollsspelare, så börjar han ju bli äldre. Så just att vi har klarat hans frånvaro bra nu kan ju faktiskt påverka hur klubben agerar sommar. För det är mycket pengar som skulle komma in vid en försäljning, och det är en ny tränare som kommer in som säkerligen också skulle vilja ha en fin ekonomisk uppbackning när han ska bygga sitt Liverpool. Så det är en delikat situation för klubben. Och även för, det är klart, det är speciellt även för oss supporter att veta vilket ben man ska stå på. För någonstans, ja, men få 200 miljoner pund för en Mohamed Salah som var ändå 32-33. Det är ju ett så bra bud får man ju inte i en fettig värld. Ja. Samtidigt, han är ju en ikon. Så att se honom och Klopp lämna samma sommar hade ju varit kanske, jag vet inte om han emotionellt hade klarat av det. Det räckte liksom med att ta farväl av Firmino och Milner förra säsongen för att man skulle bli knäckt. Om du skulle bli sista omgången vinka farväl till Salah och Klopp, då tror jag att det skulle bli många tårar som föll på Anfield.
Per, du som är lite osentimental när det gäller det här, vilket ben står du på?
Ja, alltså jag tycker väl inte att det är så jättekomplicerat. Det är ju såklart Salah, det kommer ju vara jättetråkigt att tappa Salah den dagen han lämnar. Och det är ju så att alla lämnar ju förr eller senare. Vi har ju sett andra legender lämna de senaste 10 åren. Och det är ju klart att det är ju jobbigt på ett sätt. Samtidigt så Salah har 1 år kvar på kontraktet. Det kommer ju vara jättesvårt att förlänga eftersom man har erbjudanden som är 10 gånger bättre från Saudi. Saudi är beredda att betala en enorm summa, så för Liverpool skulle jag säga att det är ju ett drömscenario att kunna sälja en åldrande spelare för en otrolig summa, och den summan som han genererar kommer ju troligtvis att kunna finansiera minst 3-4 riktigt bra värvningar, vilket kommer göra att den nya sportchefen och managern kan renovera om truppen utan att Liverpool behöver netto spendera. Och vi ser ju runt om i Europa klubbar som har kanske inte nödvändigtvis problem med ekonomin, men som har problem med att klara financial fair play. Så att övergångssummorna förväntas ju gå ner. Många tror det i alla fall, insatta. Så jag menar ju att visst, det skulle vara tråkigt att tappa Salah, men det är ju ultimata omständigheter för Liverpool, just eftersom man kommer få in så otroligt mycket pengar och eftersom man får in en ny sportchef och en ny tränare som jag kommer kunna sätta sin prägel på det här tack vare det. Så att jag blir ändå inte så sentimental, för att det är ju verkligen ett, om vi kommer ihåg det här, Coutinho såldes och Van Dijk och hur var det, Alisson kom in. Eller det var väl egentligen Van Dijk och Naby Keita som kom in i januarifönstret. Men så jag ser ju egentligen möjligheterna mer, och det är ju inte normalt att kunna göra det egentligen, men det finns ju ingenting normalt med att Saudi, enligt Athletic i alla fall, är beredda att betala 200 miljoner pund för Salah i den här åldern. Så just därför så känner jag väl ändå att både för Salas del med pengarna och för Liverpool så är det ju faktiskt en otrolig möjlighet att renovera om truppen så som man vill till nästa säsong och få in några yngre spelare. Man har ju några äldre här vars kontrakt går ut. Då tänker jag på Matip och Thiago som ju är mer eller mindre permanent skadade nu för tiden. Och det är ju klart att få in ersättare till dem som är yngre och riktigt bra. Och få in ersättare till Salah, för man kommer ju ändå ha pengar över. Så jag är positiv till att sälja, det måste jag ändå säga, med tanke på de här knasiga omständigheterna.
Mm, och så kommer det ju frigöra en hel del löneutrymme, har jag en känsla av. Ja, osentimentalt var det Salah. Vi får se vad som händer. Ingenting är ju sagt, det är ju bara spekulationer. Och vem vet vad som händer i fotbollens väldigt konstiga och märkliga värld. Vem kunde spekulera i att en saudiarabisk klubb skulle betala väldigt mycket pengar för en spelare i Liverpool för ett par år sedan. Vi lämnar det i alla fall, och så avslutar vi det här nostalgiska, tänkte jag lite, i alla fall inledningsvis här, med att se tillbaka på den månad som har varit och hylla de som hyllas bör och ställa frågor till de som bör ställas frågor om. Salah kommer nog inte vara med på den listan eftersom han har varit borta under den här månaden som har varit. Det har blivit dags då för veckans utropstecken och veckans frågetecken. Och Thomas, finns det någon spelare som du skulle vilja ge ett utropstecken som har varit ett utropstecken och bevisat sig eller gjort något extraordinärt?
Kan säga, innan det stora utropstecknet så skulle jag bara ge en liten eloge till McAllister, som jag tycker har sett väldigt bra ut när han kom tillbaka från sin skada. Och hans prestationer den sista tiden har ju varit väldigt imponerande. Jag tycker de första matcherna här under den här perioden så har han sett ut som en otrolig mittfältare. Kanske att någon hade någon liten dipp mot Arsenal, men annars har ju han varit jättebra. Men det går ju inte att komma ifrån Conor Bradley som det stora utropstecknet sen vi pratade sist, för jag hade ju knappt sett honom spela för ett par månader sedan, och sen så kommer han in och ser han ser ut som en fullfjädrad stjärnytterback i alla sina aktioner egentligen. Jag menar, står han på två ligamatcher och ett mål och tre assist och sånt där. Och i cupen har han också varit fantastiskt bra. Så hans prestationer är ju, ja, det går, jag kunde absolut inte se det komma. Om han hade kommit in och inte varit dålig, då hade jag varit nöjd. Han kom in och var matchens bästa spelare. Men mot Chelsea var han ju fantastisk. Och på ett fotbollsmässigt perspektiv så är det såklart otroligt skönt för klubben att det kommer in ersättare från de egna leden. Men om man tänker bara ekonomiskt också, för Pelle var inne på tidigare det här med att övergångssummorna kommer kanske gå ner för att det är så många lag som har svårt att värva. Och att då driver på oss del, först får vi in Kwanza som absolut ser ut att kunna fylla en roll som tredje, fjärde mittback i Liverpool kanske redan nu. Och sen så kommer Bradley in och visar att han kan absolut vara backup till Trent Alexander-Arnold. Och bara här, men ska man köpa sådana spelare, det är ju flera hundra miljoner det handlar om. Ja, i svenska kronor såklart. Och att inte behöva betala de pengarna, istället få in spelare som kommer från de egna leden, kan klubben, brinner för klubben. Det är ju ovärderligt. För man tittar på senaste matchen nu när vi spelar mot Burnley, den hade vi Keller från start som kommer från den egna akademin. Vi hade Alexander Arnold från start som var från egna akademin. Vi hade Kwanza från start från egna akademin. Vi hade Curtis Jones från start som var från akademin. Och vi bytte in ytterligare spelare som var liksom, som var fostrade i vår akademi. Och det är ju någonting som är både jätteroligt, om man säger dagens fotboll, där det mest handlar om att köpa spelare. Och där man fostrar spelare som, för att kunna sälja dem, för att kunna köpa in spelare. Så har vi en klubb där man fostrar spelare för att de ska bli en del av Liverpool. Och det tycker jag känns jättebra. Bradley, nu vet jag, det kommer ju givetvis att komma dippar från honom. Så här bra kommer han inte vara varje match. Men han har visat att han har en höjd för att spela i Premier League. Att han har en höjd för att spela i ett topplag i Premier League och göra skillnad. Det är ju såklart väldigt, väldigt spännande inför framtiden.
Låter som att Conor Bradley mer får representera akademin då, som man får säga har varit månadens utropstecken. Liverpools yngre spelare, jag tänker också att det kan vara värt att nämna Curtis Jones och Harvey Elliott. Även om Harvey Elliott kanske inte är en Liverpool-produkt per se, så har han ju ändå varit i klubben sedan, ja, sedan 17-18 års ålder, så att ja, ljus framtid i alla fall för många Liverpool-spelare. Och utropstecknet om det var Conor Bradley och akademin då, Per, så får du då ta på dig rollen och vara återigen osentimental. Finns det några frågetecken som du ser, Per?
Det som de frågetecknen som vi har sett på senare tiden är väl kanske främst våra unga holländare. I anfallet så har det ju faktiskt sett bra ut rent generellt utan Salah. Nunez har varit bra, Jota har varit jättebra, Diaz har i alla fall varit bra till och från, men Gakpo har ju kanske inte hittat den nivån som man hade hoppats. Samtidigt så han konkurrerar ju främst med Nunez i den centrala rollen, och Nunez har ju verkligen utvecklat sitt spel den här säsongen och har ju en nivå som Gakpo inte riktigt har i sitt spel. Han har ju en helt annan edge, så att det är ju också svårt för Gakpo att ta en start. Det är klart han får starta ibland, men han startar regelbundet för att ja, de spelarna han konkurrerar med är ju helt enkelt lite bättre. Han har ju haft lite svårt att hitta sitt flow, och det tycker jag väl också att Gravenberg har haft, men samtidigt så är ju Gravenberg är ju bara 21, och jag känner väl att man glömmer det ibland. Gakpo är ju trots allt 24, och det är ju avsevärt äldre. Gakpo är ju en, ja, han har ju varit en seniorspelare i flera år, medan Gravenberg är ju betydligt yngre. Och en bara kommentar på det som Thomas sa med egna produkter lite kort, är ju också att det är ju faktiskt jätteviktigt att få fram de här egna produkterna. Även om marknadspriserna generellt sett väntas gå ner, så kommer ju engelska spelare vara fortsatt svindyra, och det är ju faktiskt så att man får bara ha 17 spelare som inte är homegrown-spelare i Premier League, så att om du ska ha en trupp på 25 spelare så måste 8 vara homegrown-spelare, och det är ju de spelare som har tillhört engelska FA 3 år innan 21 års ålder, så att det kan ju även vara utländska spelare som kommer när de var 18 år. Numera får man ju inte komma innan man är 18 år. Men det är ju en del som har gjort det. Bajsetic till exempel. Och de kan ju också vara omgångsspelare. Men generellt sett så är det ju faktiskt så att sådana spelare är ju jättedyra att värva direkt till A-laget. Och dessutom är det ju ärligt talat ganska svårt att hitta engelska spelare som håller måttet. Det blir ju lätt där att man värvar någon jättedyr spelare som fastnar på bänken. Vi har ju sett skräckexempel i Man United på flera brittiska spelare som har kostat otroliga pengar utan att tillföra sådär jättemycket. Och vi hade ju även våra egna skräckexempel för den delen under Komolli där i några år med Andy Carroll och Stuart Downing till exempel, var ju jättedyra spelare på den tiden, där man säkerligen hade kunnat fått mycket bättre spelare om man hade kollat utanför England. Så att det är ju otroligt viktigt för laget eller klubbens slagkraft i framtiden att man får fram de här homegrown spelarna som Bradley och Kwanza. Känns ju som två spelare som kom från nästan ingenstans den här säsongen och har etablerat sig. De känns ju givna i en 25-manna-trupp nästa säsong. Mm.
Ja, det är en spännande tid framöver. Liverpool har det ganska förspänt också även när den nya managern kommer. Men han är inte där än, och det har väl blivit dags för oss då att blicka lite framåt den kommande månaden, hur det ser ut där. Och man spelar ett par matcher. Jag sa när jag gick igenom de här ligamatcherna att ja, men det här såg lätt ut, och då kom den stora matchen. Jag pratade naturligtvis att den 10 mars då spelar Liverpool mot Manchester City, och jag ställer frågan redan nu då, den här matchen, är det här matchen som avgör Premier League, Thomas?
För vår del kommer det vara det i alla fall, tror jag. Vi kommer ju bli tvungna att vinna den matchen för att vi ska kunna sitta bakom oss. För deras del så kommer de säkert att råda att ja, de kommer inte tappa så jäkla många poäng. Och de är ju ändå en poäng före oss nu, procentuellt heter det väl kanske inte. De är en poäng före oss om de vinner sin hängmatch. Så för deras del så tror jag att de har säkert råd att kryssa i den matchen. Kanske till och med kan ha råd att förlora mot oss. Men för våran del så kommer vi behöva vinna den matchen, tror jag. Och det gör ju såklart att det blir en match som man ser fram emot extra mycket.
Per, känner du också samma sak? Att matchen är viktigare för Liverpool än vad den är för Manchester City?
Jo, absolut. Det känns väl som att de kommer gå rent i högre grad i de andra matcherna än vad Liverpool kommer göra, tyvärr.
Men de andra matcherna då? Som jag sa, jag tyckte på pappret att det kändes som att Liverpool borde kunna göra bra ifrån sig. Den 17 februari, som då är nästa match från det att vi spelar in det här avsnittet, då spelar man mot Brentford, följt av Luton, även om det inte gick så bra mot Luton förra gången. Sen är det då de här cupmatcherna. Chelsea möter man i ligacupfinalen den 25 februari är vi då. Och sen så är det då 15 omgången av FA-cupen. Då spelar man mot Southampton. Sen är det ligamatcher igen då. Då är det Nottingham på bortaplan. Och sen då på hemmaplan Manchester City, följt av derbymatchen mot Everton, och då är vi framme vid 17 mars. Bortsett från Manchester City-matchen, det är väl inte det svåraste spelprogrammet om man då tänker på match eller på lagens kvalitet i alla fall som man möter. Thomas?
Nej, men det är klart att det här är matcher som vi ska ha goda chanser att vinna. Ser man speciellt den här säsongen så har vi ju haft bra facit mot lagen på den nedre halvan. Sen vet man ju Everton, det är ett derby. Det är ju alltid speciellt. Samtidigt så har vi haft väldigt bra facit i derbyn de senaste decennierna. Så det är en match där vi ska ha goda chanser att vinna. Sen är det lite lurigt. Man vet ju både Everton och Nottingham. Där kan ju hamna i en ännu svårare situation än vad de är idag om de drar på sig ännu mer, i Evertons fall mer poängavdrag, och i Nottinghams fall poängavdrag. De har ju brutit mot Financial Fair Play och riskerar ju att straffas. Så det kommer ju vara lag som kämpar för sina liv där nere. Samtidigt så ligger de ju också där nere av en anledning, och vi ligger i den andra änden av en anledning. Så kan vi börja få tillbaka våra spelare från skador också, så borde det finnas bra chanser att göra resultat här. För nu går vi in i en period av säsongen då det känns som att matcherna väger tyngre. Det finns inte lika många tillfällen att ta igen förlorade poäng. Så det ska vi ha med ligatiteln att göra, då kommer vi nog att behöva vinna många av de här matcherna. Sen vet jag inte om det kan droppa in någon Europa League-match i det här också. Jag vet inte när slutspelsomgången som vi kliver in i börjar, men vi har ju de matcherna som ska avverkas också. Så det kommer bli tufft för spelarna med många matcher, men det är ju också en väldigt rolig tid på året för oss supportrar.
Ja, ligalunken börjar ju betyda någonting på ett mer påtagligt sätt än vad det gör i november och den första finalen. Förhoppningsvis då första finalen för Liverpool ska spelas engelska ligacupen där man spelar mot Chelsea den 25 februari är vi framme vid då. Per, hur optimistisk och hur viktig ser du att den här finalen är?
Jag är optimistisk eftersom Liverpool spelade ut Chelsea totalt senast lagarna möttes här för några veckor sedan på Anfield. Och tror att den är viktig för att det kan ge en fin energiboost. Det är ju någonting som tränarna och spelarna har pratat om efter förra gången som man vann Liga-cupen så här mitt under säsongen eller om man ska säga. Så att jag tror den kan vara viktig även om det förstås innebär ett väldans slitage som det blir förlängning och straffläggning och allt det här. Så det tror den är viktigare än vad man kanske kan tro. Många tror det är i samma mening, men så är det.
Ja, och en pokal, en pokal, en pokal som man säger. Om vi återgår till ligan. Och Per då, du får börja med att tippa. 15 poänger som står på spel under de här matcherna som är den närmaste månaden. Hur många av de här 15 poängen kommer man, skulle du tippa att Liverpool tar med sig?
13, väldigt optimistisk där, men jag slår till med 13.
13 poäng och Thomas, vad säger du?
Jag var också inne på något liknande. Jag vet inte om det är innerst inne så vet jag inte om jag tror det, men det är vad jag vill tro. Jag känner väl att City-matchen luktar ju kryss all världens väg. Det känns som att Guardiola brukar vara ganska bra på att få till ett 0-0 resultat eller något där mot Liverpool när det väl behövs. Men de övriga matcherna behöver vi ju vinna. Och vi är ju det bästa laget i alla de matcherna på förhand. Så ja, det är att jag håller med Pelle där, 13 poäng. Och då föredrar jag väl kanske om krysset kommer mot ja, säg Nottingham Forest och att vi slår City.
Mm. Ja, spännande månad i alla fall att se fram emot. Manchester City som sagt var ju en nyckelmatch enligt er båda. Och med det så börjar det på bli dags att fundera på refrängen. Men innan dess så ska vi ha en topplista, topp 5. Förra avsnittet så inledde vi ju med att se tillbaka på olika värvningar. För värvningar är ju en stor del av fotbollen och alla rubriker. Det heter ju inte silly season för inget mellan de här säsongerna. Och vi börjar ju med de värvningar som Gerard Houllier gjorde. Och när man såg tillbaka på hans session som Liverpool-spelare, eller inte Liverpool-spelare, han spelade aldrig i Liverpool, men han var ju tränare, så var det väldigt många fransmän som kom in i klubben. Efter att Houllier lämnade Liverpool så kom en spanjor in. Och hör och häpna, det märktes. En hel del spanjorer tillkom och väldigt många andra spelare också. Och det har blivit dags att göra en topp 5-lista över Rafael Benites bästa nyförvärv. Och var det här en svår lista att sätta ihop?
Ja, det är och en svår lista att sätta ihop för att vi har ju så många personliga favoriter i de här bland Rafas värvningar. Och det var ju flera spelare som skördade stora triumfer både kollektivt och individuellt under Rafas år i klubben. Sen var det ju såklart, det är ju nästan lika lätt att sätta ihop en bottenlista som en topplista för att det var ju många värvningar överlag, men det är rent allmänt många spelare som man gillar och känner nostalgi inför.
Ja, och jag har en lista framför mig som jag scrollar på. Jag är osäker på om alla spelare är med, men 61 spelare är det, vad det handlar om i alla fall under de åren som Rafa Benitez var tränare för Liverpool mellan säsongen, ja, mellan 2004 och 2010. Och Thomas, det är du som har varit listmaestro här, och vad var det svåra här tyckte du med Benitez spelare? Jämfört med Holier, som vi säger så.
Ja, men det var ju fler lyckade värvningar att välja mellan här. Också som precis som Pelle var inne på, det är många spelare som man har som känslomässiga band till, också många som har varit med länge, spelat stora matcher som har betytt mycket, också kanske under en period då man liksom, åtminstone jag som supporter, man börjar gå liksom från det sättet som man höll på ett lag när man var liten till att hålla på ett lag som man gör när man är vuxen. Det känns som att det är liksom, ja, man investerar, åtminstone jag började investera mer i mitt Liverpool-intresse under just den här perioden än vad jag hade kanske gjort under, ja, under Holiers tid. Så det är en, ja, men det är en speciell tidsperiod i alla fall för mig som supporter också, just Benitez åren. Och sen en sak som man kan nämna så här bara innan vi kommer in på listan, så det också var intressant att göra en lista över spelarna som Holier, eller som Benitez ville värva men av olika anledningar inte fick värva. Vi vet ju att han var ett stort fan av Dani Alves till exempel, men att han inte fick den ekonomiska uppbackningen som behövdes. Det pratades om David Silva i många, många år innan vi gick miste om honom. Sergio Ramos var också en sån här spelare som det pratades om att Liverpool skulle vara intresserad av. Och det kändes i alla fall lite grann som Benitez hade sin lista på spelare som han ville ha. Och sen så fick han plocka spelare som var ungefär på hyllan under, för den ekonomiska backningen inte riktigt fanns där. Åtminstone under andra halvan av hans managerperiod. Trots det, så precis som vi är inne på, så är det här en lista med många namn som värmer.
Och om vi då börjar med den här listan, då, vad hittar vi på plats nummer 5?
Ja, plats 5, då får man ju börja med det här Kill Your Darlings. För jag är ju ett stort fan av Lucas Leiva till exempel. Jag hade jättegärna petat in honom på listan. Jag är ett ännu större fan av Dirk Kuyt. Jag känner att den mår lite dåligt över att inte ha honom med på den här topp 5-listan. För om jag skulle göra en lista över bara mina 5 favoritspelare så skulle han kanske komma med. Men här måste man försöka vara professionell, inte så sentimental. Men nu pratar jag om det här med att behålla Sala och sälja Sala tidigare, så jag får träna på att använda min lite kallare sida också. Så på 5:e platsen så kommer inte Kurt eller Lucas, utan där har vi satt en mittback som kom för en egentligen inte speciellt hög summa in till Liverpool från den danska klubben Brøndby. Det är såklart Daniel Agger. För här får man ta med dels att han var väldigt billig, och att han, när han var som bäst, så var ju han en av ligans bästa mittbackar. Det var ju, han hade en enorm högsta nivå, Daniel Agger. Sen så hade ju han den här förmågan som vi har pratat om tidigare om säsongens Liverpool-spelare, att han hade en förmåga att bli skadad lite för ofta. Men när han spelade kontinuerligt så var ju Agger en jättebra mittback. Och jag vet att det är väl en spelare som Pelle har ganska så varma känslor för.
Ja, berätta Per.
Jo, men det är ju något väldigt speciellt att värva en spelare som inte är jätteung. Visst var han ung, men han var liksom inte 17 år ifrån Brøndby i danska ligan. Han hade spelat i deras A-lag, han hade spelat i danska A-landslaget, bland annat gjort en jättebra match mot Wayne Rooney när Danmark mötte England. Och att plocka en spelare direkt från Danmark, eller för den delen Sverige, det var ju en sån här sak som man hörde om, eller har hört om, från äldre personer på 80-talet eller 70-talet. Det kändes ju inte som att det var möjligt längre under 2000-talet, men
Agger kom ju faktiskt in och var bra direkt i Liverpool, så att jag tror att fascinationen beror till stor del på att han lyckades ta det inom situationstecken omöjliga steget direkt ifrån Brøndby till Liverpool. Och sen också spelstilen såklart. Han är ju, eller var ju, en riktig krigare på planen, men samtidigt så var han ju otroligt skicklig, hade en jättefin vänsterfot. Och det känns väl absolut som att han hade kunnat fått en bättre karriär utan skador, men Daniel Agger var en otroligt fin fotbollsspelare, och att man kunde ta honom, det är en av mina favoriter. Sen måste jag erkänna att jag alltid är lite svag för vänsterfotade spelare generellt, eftersom jag är det själv, så det kanske är det också till en viss del.
Ja, jag själv är varken höger eller vänsterfotad, knappt fotad överhuvudtaget. Och sen det speciella med Daniel Agger tycker jag också, det var att han representerade väl, om jag inte har helt fel, två klubbar. Och han är jättesupporter till två klubbar, och det var de två klubbarna han representerade under sin karriär som professionell fotbollsspelare. Och det är väl få förunnat att vara med om något sånt. Vad hittar vi på plats nummer 4?
Ja, på plats 4 så kommer den första spanjoren. För det var ju så under Benitez, så blev det många, många spanjorer. Det här var ju alltså under stort sett hela min tid som Liverpool-supporter, så hade vi fram tills det här, så hade vi haft väldigt svajigt på målvaktpositionen. Det var David James och Brad Friedel ett tag där, som var ingen av dem som man litade på. Sen kom Sander Westerfeldt, de mest sparkade långt. Sen så kom Dudek, så kom Kirkland. Det var liksom inga som man kunde lita på. Men Benitez plockade in Pepe Reina efter Champions League-finalen. Och då fick vi under en period faktiskt en riktigt bra första målvakt. Bra med fötterna. Och kanske inte var lika viktigt då som det är idag. Men också en skicklig skottstoppare. Han är såklart inte på samma nivå som Alisson idag. Men Alisson är på den allra, allra översta hyllan. Så stod vi i alla fall Pepe Reina och bankade på den översta hyllan underifrån. Och dessutom en spelare som verkar vara väldigt bra i gruppen. Han fick ju vara med i spanska landslaget hur länge som helst, för att han var en kul prick av som tredje målvakt. Han gjorde ju många viktiga insatser i Liverpool. Han var ju en fantastisk linjemålvakt främst. Skapade en trygghet i Liverpools försvar som man inte hade haft innan.
Har du några minnen till Pepe Reina, Per?
Jo, många. Man var ju otroligt förväntansfull när han skrev på för Liverpool för det första. För han var ju en jättespännande målvakt i Villarreal. Och som Thomas var inne på, så Han var inte revolutionerande för fotbollsvärlden, men i Liverpool var det lite revolutionerande att få en målvakt som var så bra med fötterna. Och förutom karaktären så var han ju jättebra straffmålvakt. Och det var ju viktigt när Liverpool gick långt i kupperna. För man kände ju alltid att om det går till straffar så kommer Reina att lösa det här.
Ja, och han hittar in på en fjärde plats på de bästa värvningarna som Rafa Benitez har gjort. Och vad hittar vi då på plats nummer 3? Kan det vara någon spanjor, eller vad kan det vara för något?
Nej, inte riktigt. Plats nummer 3 så är vi kanske, kan det vara det största svinet vi haft i Liverpool i modern tid. För Javier Mascherano var ju ingen spelare som kändes super sympatisk på planen, ganska mycket fulknep för sig och sådär. Men han var ju en otrolig mittfältare. Underskattad som mittfältare skulle jag vilja säga, för man glömmer ofta bort honom när man pratar om den här storhetstiden som Liverpool hade under Benitez. Han var ju en jättetuff mittfältare, bollvinnare, men också bra på att fördela. Det är ingen slump att han senare gick vidare och spelade ordinarie i Barcelona och argentinska landslaget. Även om det var mycket som mittback han fick spela i Barcelona, så minns jag att det var ett mästerskap för Argentina som han fick upp och spela som defensiv mittfältare igen och visade vilken otrolig spelare han var där. hans inställning var ju inte av denna värld, utan han gav alltid allt. Sen så lite så där hans avsked i Liverpool var väl inte helt så där vad man hade önskat. Men en sak som man kan säga, för det kommer ju bli liknande på alla de här spelarna i toppen. Man ska jämföra Benites tid med Klopps tid, så är det ju att de här bästa spelarna växte liksom ur Liverpool. Och det har man inte gjort under Klopp, utan de bästa spelarna har vuxit till världsspelare och fortsatt växa i Liverpool. Mascherano blev ju helt enkelt för bra för att vara kvar i Liverpool. Och lämnade. Och det var ju ett avsked som sved. Men det gjorde inte riktigt lika ont som det gjorde på motståndarna som mötte honom.
De var nog ganska glada över att han bytte liga i alla fall. Mm. Per, dina tankar om Mascherano?
En riktig världsklassspelare. En världsklass defensiv mittfältare. Argentinare såg ut som en iranier, men jag kommer ihåg att jag såg honom första gången i OS i Aten. Det var ju Mascherano och Tevez som var de stora spelarna där i det guldvinnande argentinska laget. Och det var ju minst sagt överraskande när de dök upp i West Ham. Det var ju verkligen märkliga turer där, och Liverpool lyckades ju lösa Mascherano på ett snyggt sätt. Man lyckades tyvärr inte med Tevez. Han blev istället en av de här stjärnspelarna som Rafa gick bet på. Men Mascherano var ju faktiskt petad för Mark Noble lite där i West Ham. Och ja, det säger väl kanske något om Alan Pardew, om det inte var andra motiv bakom petningen förstås. Men det var ju häftigt att se ändå hur en aningen styrkad Mascherano kom in i Liverpool och hur Rafa byggde upp honom till den världsklasspelaren som man i och för sig redan visste att han kunde vara, men ändå att han blev så otroligt bra i Liverpool också.
Och det kändes då på det sättet som han kom till England att en annan klubb, kanske i Spanien av Real Madrid eller Barcelona, var väl då målet. Och Liverpool var vägen till målet. Men en av mina absoluta favoritspelare, Javier Mascherano, måste gjort ont att möta den spelaren. Gjorde det lika ont att möta plats nummer 2, apropå tråkiga avsked?
Antagligen inte fysiskt. Däremot mentalt så var det nog väldigt, väldigt smärtsamt att spela mot Fernando Torres. Han var ju vårat anfall i stort sett under några säsonger. Han behövde ju ingen runt omkring sig direkt. Med att han hade Gerard strax bakom sig så kunde han sysselsätta en hel fyrbackslinje på egen hand. Han var ju en komplett anfallare, bra på huvudet, bra djupled, bra avslut. Ja, fortsätter på temat med skador, så var ju han också aningen skadedrabbad, men när han var som bäst så var han var ju otrolig. Det finns ju en hel del likheter tycker jag ändå mellan honom och Darwin Núñez. Just i sättet de spelar på, mångsidigheten, löpstyrkan. Och om Núñez bara kan få Torres avslutskvalitet så kommer han kanske vara på en ännu högre nivå. Men sen var ju Torres också en stjärna på ett sätt som vi kanske hade saknat tidigare. Då kunde man, det var ju Gerard som var den stora stjärnan, men Torres hade ju en internationell glans kring sig. Han avgjorde ändå mästerskapsfinal för Spanien liksom, och var en sån där spelare som alla visste vem det var. Och det ska ju inte heller underskattas när det kommer till att bygga en supporterbas, att ha en sån galjonsfigur i anfallet. Hans avsked var ju såklart skit. Det är väl en sån dag som de flesta Liverpool-supportrar som var med minns väl, där när han tränade på egen hand och det började ryktas om att han ville till Chelsea och att Liverpool skulle köpa in Andy Carroll som ersättare, och summorna bara steg och steg och steg. Jag tror att allt är väl inte sagt om hur det avskedet gick till. Det är klart att han inte enbart var en ondskefull figur när han lämnade Liverpool, utan det var ju också en klubb som var på en väldigt speciell plats just då, med ägarbyten och sånt där. Men det är klart att det gör ju att man har en liten sådär tagg i sidan till honom fortfarande, i alla fall jag.
Ja, så får man väl tacka Chelsea att det var de som köpte honom, för att Torres gjorde ju ingen människa glad i Chelsea i alla fall. Per, hur känner du inför Fernando Torres?
Ja, det är klart att man var bitter då. Samtidigt så skrev, var det väl klubben som skrev narrativet på något vis också, så som det ofta är vid transfers. Någonstans kunde i alla fall jag förstå då också att han hade ju större ambitioner än att bli kvar i det här Ixochelet-träsket som Liverpool visade sig bli. Och man kan väl relatera det lite på ett sätt egentligen, både Torres och Coutinho, till Salas situationer nu, att även om det känns tungt för stunden när man säljer en bra spelare, så kan ju pengarna som man får av för en spelare vara väldigt bra att få in. Och min poäng är väl att det kan finnas en rätt tid för att sälja en spelare, och det var ju perfekt tidpunkt att sälja Torres när han såldes, även om det inte kändes så just då.
Och Luis Suarez, som väl blev en del av Torres pengarna, ja, var ju ganska lyckad, får man väl ändå säga. Men då är bara plats nummer ett kvar då. Där hittar vi väl en aktuell spanjor?
Ja, det får man väl allra högsta grad säga. För det här är ju en spanjor som... jag tror vi är många som hoppas att få se honom i klubben igen. Någonstans så... för mig så blir Xabi Alonso den bästa värvningen som Benitez gjorde. Dels att han kom så pass tidigt under den här eran. Det var en av Benitez första värvningar. Så han la liksom grunden för de här fina åren som vi faktiskt fick. Och så kan man ju också se vad som hände när Xabi Alonso lämnade. Så jag tycker otroligt mycket om Lucas Leiva, men när han skulle ersätta Xabi Alonso, det var ju inte riktigt, det var inte riktigt schysst mot honom. Inte heller Aquilani klarade jag av att ersätta Xabi Alonso, utan när han lämnade så lämnade han ett enormt hål efter sig på mittfältet, och som det tog lång tid innan vi klarade av att ersätta det. Och rent krasst, det som vi ersatte med, när vi väl fick ett världsklass mittfält igen, såg ut på ett helt annorlunda sätt, så den spelartypen har vi egentligen inte haft sen dess. Sen så var ju han också en spelare som var väldigt roligt att se spela fotboll. Det var ju väldigt en stilren fotbollsspelare. Ja, det var ju Trent Alexander-Arnold-passningar som han stod för. Ofta med enorm precision. Samtidigt som han varvade det med att göra mål från halva planen ibland. Så Xabi Alonso var ju en otrolig fotbollsspelare. Det kan man bara se på vilka lag han gick till sen. Det var ju som Real Madrid och Bayern München som fick njuta av honom efter oss. Men de lagen på CV:t, så förstår man ju att det här var en gudabenådad fotbollsspelare som vi hade äran att få njuta av i några år.
Jag kanske lite för bra för vad klubben var just då. Osa klass är vad jag tänker när jag såg Alonso. Per, vad var dina tankar om just Xabi Alonso som spelare?
Ja, verkligen en passningsvirtuos, och jag tycker att det är otroligt fascinerande med spelare på den allra högsta nivån som varken är snabba eller starka, som inte har de fysiska förutsättningarna egentligen för att spela där. Kevin De Bruyne är en annan sån spelare som vi ser nu leverera väldigt fin fotboll, som inte heller borde kunna göra det sett i fysiken, men fotboll handlar ju om mer än det. Är man tillräckligt smart och skicklig kan man ändå vara en världsklassspelare, och Alonso var ju verkligen tillräckligt smart. Han låg ju rätt i banan, han såg ju banan på ett fantastiskt sätt, han såg ju passningsmöjligheterna, och han hade tekniken, passningstekniken, att kunna utföra de här fantastiska passningarna. Och det var ju faktiskt så att Liverpool med och utan Alonsos passningsfot var ju två olika lag, och jag kommer ihåg att Sir Alex också var inne på det, att det blir ju lättare att spela mot Liverpool utan Alonso när han hade sålt. Så att han hade en så stark prägel på hela lagets passningsspel. Så det var verkligen en ynnest att se honom spela under de åren som han var aktiv.
Ja, och då finns väl inte egentligen så mycket att tillägga mer än att han är välkommen tillbaka i alla fall från vår sida och testa sina vingar som manager och se om man kan vara lika inflytelserik som en manager som spelare, men förtjänar en välförtjänt första plats då på Rafa Benitez bästa spelare får man väl ändå säga.
Gud, ja, man har fått in lite.
Ja, du har hunnit få
frågan på sociala medier också för att kolla vad våra lyssnare eller vad sidans läsare tyckte om Benitez värvningar. Och det var ju flera namn som dök upp många gånger. Först Arvid Pålman skrev Aquilani, men det följdes också av en skrattsmiley, så jag gissar att det kanske inte var skrivet med så fullt allvar. På samma sätt så skrev Daniel Forsberg Dosena, Insua och Robbie Keane, och inte heller där tror jag att det var någonting som man menade kanske de bästa värvningarna, även om jag tyckte ändå Insua hade någonting. Vi pratade om det lite grann för också, det hänger ihop med vad man betalade och sånt också. Det var ju en budgetvärvning som ändå kom in och gjorde bra ifrån sig. Robbie Keane är fortfarande en av de konstigaste värvningarna som man har fått vara med om. De köps dyrt från Tottenham och säljs dyrt tillbaka till Tottenham någon månad senare. John Finch skriver att Dirk Kuyt måste åtminstone få ett hedersomnämnande. Och det var väl typ det som han fick. Ett hedersomnämnande. Han kom inte riktigt in på listan, men han mentalt så är han på en lista ändå. Sen skrev Jürgen Klopps kusins halvbror, som jag gissar ett artistnamn på sociala medier, att han vill bli inbjuden till den här listan för att han tyckte det var livets era. Sen Jakob Hilding satte lite snabbt ihop en lista där han lämnade en brasklapp att han kan ha glömt någon, där han hade Alonso 1, Kuyt 2, Reina 3, Torres 4 och sen Josip Benayoun på femte platsen. Det var ju flera av namnen som vi har nämnt, och sen Benayoun är ju också en sån här spelare som gjorde det bra. Hade några målrika matcher som man kanske minns honom mest för. Kanske aningen ojämn, men en bra spelare. Även om jag alltid var team Pennant, åtminstone under första säsongen, så föredrog jag alltid när han spelade. Men det var väl historien gav väl Benayoun rätt ändå. Andreas Lindman hade Alonso, Torres, Mascherano och Agger, Reina. Så det var ju samma fem namn som vi, bara att han bytte plats på dem på slutet där. Och sen har vi Andreas Olsson, trogen lyssnare, som nämner Torres, Alonso och Mascherano. Så det är väl ungefär de namnen som vi har varit inne på helt enkelt.
Jag kan ju nämna Skärtel, förtjänar ju också nästan ett hedersomnämnande. Jag menar Agger och Skärtel som mittbackspar. Mer tatuerat och mer skräckinjagande får man nog leta efter.
Ja, men samma som man tittar liksom på perioderna som Benitez gjorde de här värvningarna, så när man ser mot slutet av hans tid i Liverpool så förstår man ju också varför det gick sämre och sämre. För många av de här som vi har nämnt var ju under hans första halva i Liverpool. Och sen så kommer de här värvningarna men som sommaren 2008, men då kommer Degen, Dosena, Cavalieri, Ngog, Robbie Keane, Riera. Och det är ju inga där som man kanske saknade. Sen kom sommaren 2009, men då kom Aquilani, Kyrgiakos, Daniel Ayala. Det var ju också spelare som man kunde avvara. Så det blev liksom sämre och sämre med hans värvningar också. Och det gick lite hand i hand med prestationerna på planen tyvärr. Mm.
Och med det börjar det på att bli dags att runda av för den här gången. Vi hörs igen om en månad. Och var hoppas ni mest på att vi får säga då, Per?
Att Liverpool är fortfarande är i serieledning.
Och Thomas, har du något annat eller instämmer du bara?
Ja, men får jag säga top of the league när vi hörs nästa gång, så vore väl det någonting som jag skulle tycka väldigt mycket om.
Då säger vi det, top of the league, och sen så får vi då glädja oss och fira med Roy Hodgsons fem bästa värvningar. Kan bli knivigt.
Ja, den får vi slita med, den listan.
Fram tills dess, ha det så bra. Tack så mycket för att du valde att ladda ner den podden. Andreas Jeppe tackar också för mig. Hej då. Liverpool, Liverpool.
la 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 la